Du lyssnar på Den tyska flickan av Armando Lucas Correa i översättning av Jessica Hallén. Uppläst av mig, Anna Maria Kjell. Ni är mina vittnen. Jesaja kapitel 43, 10-11 versen. Minnen är det man inte längre vill minnas. Joan Didion. Den tyska flickan. Del 1. Hanna och Anna. Berlin, New York. Hanna, Berlin 1939. Jag var nästan 12 år gammal när jag beslutade mig för att döda mina föräldrar. Jag hade bestämt mig. Jag skulle gå och lägga mig och vänta tills de somnade. Det var alltid lätt att avgöra, eftersom pappa låste de stora, tunga dubbelfönstren och drog för de tjocka, grönbruna gardinerna. Han upprepade samma sak varje kväll efter kvällsvarden, som vid det laget inte var mycket mer än en ångande skål smaklös soppa. Det finns ingenting att göra. Allt är förbi. Vi måste ge oss iväg. Då började mamma skrika. Rösten sprack när hon anklagade honom. Hon vankade av och an genom hela lägenheten. Hennes fästning i hjärtat av en sjunkande stad. Den enda plats hon vistats på under mer än 4 månader. Tills hon tröttade ut sig. Då omfamnade hon pappa. Och hennes kraftlösa jämmerlåt ebbade äntligen ut. Jag skulle vänta ett par timmar. De skulle inte göra motstånd. Jag visste att pappa redan hade gett upp och var redo att släppa taget. Det skulle bli svårare med mamma. Men hon tog så många sömntabletter att hon skulle sova hårt, indränkt i parfymen som doftade jasmin och geranium. Trots att hon gradvis hade ökat dosen, vaknade hon fortfarande gråtande under natten. Jag brukade rusa dit för att se vad som stod på. Men det enda jag kunde urskilja genom den halvöppna dörren var att mamma låg otröstlig i pappas famn. Likt en liten flicka som återhämtade sig efter en fruktansvärd mardröm. Det var bara det att för henne var en mardröm att vara vaken. Ingen hörde mina skrik längre. Ingen brydde sig om dem. Pappa sa att jag var stark. Jag skulle överleva vad som än hände. Men inte mamma. Smärtan tärde på henne. Hon var barnet i ett hem där dagsljus inte längre var tillåtet. I 4 månader hade hon snyftat varje natt. Ända sedan staden täcktes av glasskärvor och fylldes av en ständig stank av krut, metall och rök. Det var då de började planera vår flykt. De bestämde att vi skulle överge huset där jag föddes och förbjöd mig att gå till skolan där ingen längre tyckte om mig. Sen gav pappa mig min andra kamera. Så att du kan lämna spår efter dig ut ur labyrinten, som Ariadne, viskar han. Jag tordes tänka att det vore bäst att vara av med dem. Jag funderade på att blanda aspirin i pappas mat, eller stjäla mammas sömnpiller. Hon skulle inte överleva en vecka utan dem. Det enda problemet var, först och främst, mina tvivel. Hur många aspirintabletter måste pappa svälja för att drabbas av ett dödligt magsår, inre blödningar? Hur länge skulle mamma egentligen kunna klara sig utan sömn? Allt som var blodigt var uteslutet, för jag stod inte ut med åsynen av blod. Så det bästa vore om de kunde dö av kvävning. Att kväva dem med en jättestor dunkudde. Mamma hade gjort det klart att hon alltid drömt om att döden skulle överraska henne medan hon sov. Jag står inte ut med avsked, brukade hon säga och se mig rakt i ögonen. Eller, om jag inte lyssnade, grep hon tag i min arm och kramade den med den lilla styrka hon hade kvar. En natt vaknade jag gråtande och trodde att mitt brott redan var begånget. Jag såg mina föräldrars livlösa kroppar, men kunde inte fälla en endaste tår.